I förra avsnittet av podden fick ni lyssna på första delen om originalet i Skogsdill, där Ola Korsfeldt berättar om Kalles familj och hans liv intill flymossen i skogen. Fram till den där vinterdagen 1970 då Kalle blev sjuk. Här kommer den andra delen och fortsättningen på historien där vi får följa i Kalles fotspår. Och vi letar oss djupt in i skogen för att hitta platsen där han en gång bodde på. Men vi börjar med en kort tillbakablick från där det första avsnittet slutade. Välkomna tillbaka och tack för att ni lyssnar.
1970, det var en väldigt kall vinter. Och Egnar körde upp mat varannan eller en gång i veckan. Det var 14 dagar och körde upp i Kalle med mat. Och det var förmodligen var plogat. Så det var någon bonde som plogade hos Kalle då, så att man kunde komma dit.
Ja.
Med bil och vänner där uppe.
Ja.
Och då kom Einar dit och så knackade han på. Han öppnade när han gick in. Då låg Kalle på en brits sjuk med hög feber. Och stugan var kall och oelda. Så Einar där, du kan inte ligga här Kalle. Jag tänder spisen åt det. Och sen går jag ner till Stora Hult, ett ställe här borta. Och så ringer ett ambulansen. Och så blev det. Och han hamnade på Vetlanda lasarett. Och man konstaterade då att han hade en lunginflammation. Och samtidigt som han hade en grav uttorkning. För det var så att han åt inte ordentligt, inte drack han. Och Einar han åkte ju in ett par dagar efter och sa där att sköterska där att det är jag som har fixat in Kalle här och jag vill ju träffa honom. Vi är ju goda vänner, han är kompis, han och jag. Ja, men är det du som har ordnat det här så får du komma in.
Ja.
Så sköterska han då. Och det, han fick komma in och så pratade med en stund och så såg han ju det att ja, han var uttorkad. Sen så tack ska du ha, sa Kalle då. Och så pratade jag med sköterska och då sa hon det att ja, lunginflammationen kan vi då med, men inte uttorkningen.
Nej.
Och bara några dagar efter så var han ju tiden. Det var den historien borta med Kalle och då började ryktena gå i bygden här. En del sa att han tålde inte redig mat. En del sa att han tålde inte att bli ren. Därför dog han. Men det var en svår uttorkning. Men det var väl det också att han var, hans tarmflora var inställd för att äta skämd mat. Och hans släktingar då, de var inte intresserade illa med alla sina berättelser för gården var ju ordentligt, det var nedgången. Så de sålde hela fastigheten till Axelssons träexport för det var ju övermogen skog på markerna.
De hade ju liksom inte avvaktat eller brytt sig om den på något sätt. Det hade vuxit till fritt liksom.
Ja. Det var ju övergrot så att nej men det köpte, de fick bra pris och de avverkade ju där och Axelsson, det här trävarubolaget, de var ju inte intresserade av det här stället och bevara någonting utan de lät bara allt ramla ner. Men det var en skogsinspektor där, lite Gösta Gustafsson, han lever än. Han gick in i stugan och hittade en del papper som han tog vara på. Bland annat pass och medborgarskapshandlingar och sånt. Det räddade han för eftervärlden.
Vad finns de idag?
Hemvistligen har det, men vi vet inte var de finns.
En tid efter Kalles bortgång gick det att läsa om försäljningen av skogsfastigheten i den lokala dagstidningen. Ett kort meddelande bland övriga annonser långt bak i tidningen som löd: Kalle Idillas gård klubbad och såld för 184 000 till Axelssons träindustri. Enligt artikeln hölls auktionen i Solberga sockenstuga, precis intill det hus som jag nu står framför tillsammans med Ola. Auktionsförrättaren var en herre vid namn Viggo Krig.
Kalle han gick ju bort den 24 mars 1970, det är ju alltså 52 år sedan, 50 år efter de kom till Dillen. Och han blev begraven i Korsberga. Och det var väl hans vänner och en del släktingar kom och han fick en riktig begravning och han fick ju en rejäl runa i Vetlanda-posten. Men han var ju väldigt känd.
Ja, det är klart.
Som en hedersman, va. Trots misären så var du ju en, egentligen en rätt hygglig person, Kalle. Han gav, trots misär och vanskötsel, så gav han ett ganska gott intryck hos folk. Han tyckte att det var en spännande människa att träffa, va. Med ett jävla minne, va.
Ja.
I Vetlanda-Posten skrevs det en minnesruna över traktens lokalkändis och original. Så här stod det att läsa. Tisdag den 9 februari 1971. Hemmansägare och svensk-amerikanen Carl Andersson, känd som Kalle Idilla, har lämnat det jordiska den 24 mars 1970. En av Vetlanda-bygdens största original, svensk-amerikanen och hedersmannen, hemmansägaren Carl Andersson Skogstill Korsberga, känd som Kalle Idilla, och efter en kort tids sjukdom gått ur tiden. Han avled på tisdagen på Vetlanda sjukhus i sitt 72 levnadsår. Den bortgångne var född i Amerika, dit hans föräldrar emigrerat i yngre år. Fadern var född i Korsberga, men kom närmast från Lannaskeda gränd, varifrån han utreste till Amerika. Hösten 1919 kom Carl Andersson med sina föräldrar till Sverige. På våren 1920 inköpte de släktgården Skogstill Korsberga, som fadern med sonen Kalles hjälp brukade en följd av år. Eftersom modern efter ett år återvände till USA fick Carl Andersson mestadels kreaturskötseln och husorgöremål på sin lott. Efter faderns död 1941 blev skötseln av djuren Kalles stora intresse, och detta bestod till långt fram in i pensionsåldern. Han var för övrigt den sista i Korsberga bygden som körde med oxa. I en bofällig stuga som han ändå betraktade som sitt kära hem och ogärna ville skiljas ifrån, bodde han kvar som pensionär och blev med åren vida känd för sitt eremitliv. Kalle Idilla i ensamhet vid Flydmossen. Besökarnas antal, särskilt sommartid, blev enormt. Gemytlig och språksam som Kalle Idilla var, fann han sig väl till rätta med de många besöken. Utan att anlita massmedia eller press, så visste den gode Kalle mycket om vad som rörde sig i tiden. Vid senaste riksdagsmannavalet avlämnade han också sin röst. Den hänsovne var utrustad med ett enastående gott minne, varför det fanns mycket att hämta ur hans rika förråd av minnen från den gångna tiden, som äldre berättat för honom i hans ungdom. Som granne och vän efterlämnar Carl Andersson i Skogstill ett aktat minne. Hederlig och rättrådig som han var, blev det städse en hederssak för honom att göra var man rätt. Nu är han borta, Korsberga är ett turistmål fattigare. Kalle Idilla, den gamle sockenbon, har för alltid lämnat sin kära gård på socknens utpost med sin vildmosse, romantik och bofälliga bebyggelse. Carl Andersson sörjes närmast av släktingar och många vänner. Jordfästningen äger rum i Korsberga kyrka lördagen den 4 april klockan 14.00.
Vill han ha en amerikansk begravning?
Det vet jag inget om han ville ha det, men det blev ju inte det. Han fick en svensk.
Ja.
Men han släppte ju aldrig USA. Han hade, och jag tror att hade han stannat eller åkt tillbaka, hade han haft ett betydligt bättre liv i USA än här.
Ja, det verkar ju som det är. Att han var inte riktigt hemma för att hamna där i skogen på det viset så. Första gången du fick höra talas om Kalle på Dillen då, när var det? Kommer du ihåg det?
1970 måste det ha varit.
Ja.
Jag var 5 år.
Ja.
Jag är 71. Så jag är uppväxt med dessa historier. För det är ju så här att när vi var här på sommaren, när jag var liten på vårt torp, då kom mina morbröder. Och de berättar ju massa historier för mig om Kolle i Dillen.
Ja.
Och även äldre människor, andra här i bygden, va?
Ja.
Som berättar dessa skrönor, va? Så jag är ju uppväxt med dessa historier. Den äldste som jag pratade med blev över 100 år. Och han minns när de flyttade in i Dillen, till Dille.
Oj då, ja.
Och såg de, han gick i fortsättningsskola. Så den här backen där så såg han dem 19, på vår 1920 Johan och Kolle när han ledde hem kreatur.
Okej. Då gick de förbi här då? Alltså,
ja, på... det var här i backen här och så gick de, skulle de ju gå över skogen bort till Dille härifrån. Ja.
Hur långt är det till Dille härifrån?
Ja, det var 2,5-3 kilometer över skogen.
Ja, ja.
Det är inte längre.
Nej. Ja, det måste varit en liten syn då. Nu folk undrade vad det här för några som kommer tillbaka. Eller som,
ja. Ja. Så det har hänt mycket med Dille här just här där vi sitter, va?
Jag frågar Ola hur det kom sig att han började hålla sina föredrag om Kalle på Dillen, som kommer att bli mycket omtyckta och uppmärksammare i trakten.
Det började ju egentligen 1997 det här.
Ja.
Jag hade letat året innan, 96, då hade Korsberg hembygdsförening hade haft någon kväll innan om Dillen.
Ja.
Och jag var på den. Och då vet jag den här Einar Andersson var i livet då.
Ja.
Och han berättade, men så ville de ju ha något här i Solberga också.
Ingmarie frågade Ola, som i tiden för tillfället bodde i lägenheten på översta våningen i sockenstugan, om han inte kunde hålla ett föredrag om Dilla.
Kan inte du ordna någon utställning om Kolle Dillen? För henne, hon är också uppväxt där skröna genom sina föräldrar, va? Ja. Och grannar.
Och Ola var inte sen med att tacka ja.
Ja, så ja, det kan vi göra. Så kan vi ha en afton här då i mars. Och så kan ju folk berätta historier själva då som kände Kalle. Och jag levde ju en del av Einar i livet då, va?
Mm.
Och jag åkte runt här i bygden och lånade ihop material.
Ja.
Bilder. Jag skrev text. Jag var till en... sån här privat i Nässjö och låna ihop bilder, vet jag, och jag ville visa vem Kalle var och, det, och hur han levde, varför han levde som han levde, hans kopplingar till USA, och förklara den här utställningen och även hans föräldrar vilka det var, va?
Ja.
Och det kom, och blev precis fullt.
Ja, kul.
Och Einar och det var en annan farbror som kände Kalle, de berättade ju själva sina minnen, va? Och jag berättade ju med lite då, va?
Mm.
Och den blev så känd så att tidningen var ju här och gjorde reportage och fick stå upp några veckor.
Oj då.
Ola tar fram en pärm med massa fotografier från hans föredrag om Kalle Dillen och andra fotografier som han under årens lopp samlat på sig från olika håll. Bland annat ett foto på Kalle i sin stuga och ett annat svartvitt fotografi från mitten av 30-talet när Kalle och hans far Johan precis har skördat.
Ja, många fina foton du har också på honom. Där sitter Kalle där. Är det Kalle där i stugan?
Ja, och med alla kartonger man fick all maten i. Och sen är det bild från USA. Det är ju en klassisk bild
där. Ja, där. Och det är, hans, det är ju Kalle med Johan, sin pappa, ja, där, va?
Han sitter ju, den bilden har jag. Nu ska du få, ja, se sen.
Ja, det sitter. Är det i sin stuga där? Ja. Det är massor med lådor i bakgrunden.
Ja. Sen är det ju så här att den här bygden är ju väldigt präglad av USA, va? För att det här är ju riktiga utvandrarbygden. Många tror ju att det är Moberg och Algutsbod och Juder.
Ja.
Men det var så nästan över stora delar av Småland, va? Så det är bara för att Wilhelm Moberg har berättat om det i sina romaner, va?
Ja, men precis.
Så tror de då att det var mest där nere. Ja, det var mycket där, men det var minst lika mycket här.
Det var det, ja.
Ja. Och många kom ju hem.
Under emigrationen från Sverige till Nordamerika mellan mitten av 1800-talet till tidigt 20-tal lämnade ungefär 1,5 miljon svenskar Sverige för att pröva lyckan på andra sidan Atlanten. Efterhand återvände omkring en femtedel av emigranterna till Sverige. Idag är det cirka 8 miljoner amerikanare som har svenska rötter, varav cirka 4,5 miljon har bekräftats som svensk-amerikaner. Ola visar mig sin avhandling som han gjort under sina studier.
Jag gjorde min läste C-kursen i Växjö 95-96. Då gjorde jag ju en uppsats om den här uppsatsen om återvändare svenska amerikaner.
Det som återvänder från Amerika.
Och det är ju hit i denna bygden.
Det är det, ja.
Och då har jag ju ett avsnitt som handlar om varför de kom hem, hur deras liv socialt, ekonomiskt, kulturellt påverkade sig själva och bygden, va?
Jaha.
Så då gjorde jag ett kapitel bara om skogsdil.
Ja, det farmarna i skogsdil där, ja. Här är den märkliga berättelsen om svensk-amerikanerna Johan Isak och Karl Anderssons säregna och individualistiska liv på den ensliga belägna gården Skogsdill i Korsberga socken. Berättelsen börjar 1854 då Johan Isak Andersson föddes i Skogsdill som hans föräldrar arrenderade. Det är rätt fantastiskt att han lyckades, ja, men att den var till salu och allting, att han kom tillbaka till, ja, den liksom. Skogsdill är beteckningen på den gården, ja, och den finns inte mer, men heter den skogs...
Jag tror det heter Knabbarudje, ja, men alltså, beteckningen finns kvar på som är skogsmark idag, va?
Ja, och det var därifrån också då namnet, om man säger då, Kalle på dillen, kom ifrån, eller?
Ja.
Ja.
Dill, det är nog förmodligen en växt, för det är ju vildmosen nedanför, va?
Ja, okej. Okay.
Jag säger Kalle på dillen, men folk från trakten säger nog snarare Kalle i dilla, vilket jag uppmärksammat under mötet med folk från trakten. Men i den här podden så refererar jag till Kalle på dillen. När vi suttit på bänken utanför kyrkan ett bra tag kommer det en bil och kör in på parkeringen intill kyrkogården. Självklart har Ola koll på ortens lokalinvånare och kan snabbt hitta en koppling till Kalle på dillen med denna lokalbo som Ola känner väl till.
Då får vi se om den här kanske känner till Dilla. Där får du fråga dem.
Ja.
Jag vet vilka det är, du. Hallå, hallå. Jag håller på att berätta om Kalle.
Det
får du. Du, ja, vet ju mycket. Det var ju din farsa som slipade liar. Han, ja, känner ju de här två, ja, du, kände Kalle.
Var du och hälsade på Kalle någon gång?
Jajamän.
Jag frågar mannen om han minns hur det såg ut hemma hos Kalle.
Det är lite svårt att beskriva hur det såg ut.
Ja, det är klart. Ja. Det var mycket människor som kom dit och lite nyfikna och ville höra lite historier och så.
Ja, många de sista åren, då blev han ju väldigt populär. Så då var det ju busslaster som gick.
Ja.
Och det, vid midsommar så var det ju mer folk där än på... I backsida som var och dansade.
Det var så.
Ja.
Men vad jag förstått så verkade inte Kalle ha någonting emot det heller. Han tyckte det var trevligt med lite med folk.
Ja, jag var där uppe en gång och han satt och riktigt såg ut att trivas.
Ja.
Ja.
Vi låter mannen och hans fru gå vidare och Ola fortsätter berätta om första gången han hörde talas om Kalle på dillen.
Det var 71 som du sa. Det
71 var det första gången vi var, när vi var här på sommaren.
Ja.
På backen, och så sa morsan, mina föräldrar till oss att nu åker vi bort och ser Skogsdill. Det är ju en utflykt hit.
Ja.
Så vi körde ju bort till Knabbarudjegården och gick vi bort. Och jag minns den här stugan. En grå liten stuga med torvtak.
Ja.
Och det växte trän. Och sen in i farstan var det lådor med ben.
Och det skulle han ha då till att mala ner liksom?
Ja, och
till...
koka soppa på han. Men Kalle, han var ju borta då. Och så kom jag ihåg att laggården var nedfaren och gamla stugan var ju hållit på att ramla ner. Den så rätta mangårdsbyggningen.
Ja.
Och att det var lite öppet då, man kunde gå och se, va?
Ja. Revs den här sen eller
nej,
bara tog nej, tiden
nej,
över?
Nej, vi fick ju tiden ta över.
Ja.
Många idag... grämmer sig över att man inte kunde bevara något av dillen. Men det var så här att Axelssons trä, de hade inget intresse av det. Det var ju bara ett skogsvärde,
ja,
råvaruresurser. Den där gamla gubben Kalle, den där lorthögen, det var ju ingenting. Sen kan jag berätta för dig att under 1800-talet så hände det mycket i dillen.
Alltså?
Det var så att det var en familj, jag vet inte vad de hette i efternamn. Det hette Isaksson, tror jag. Isak och det var en dotter där, hon gifte sig med en bonde från Bäckaby socken och flyttade till Dilla kanske på 1840-talet.
Ja.
Och skulle bli bonde och ta efter svärfar. Det blev sånt bråk mellan mogen och svärfar, dottern och hennes far, va?
Ja.
Så att den gamle gubben, gamle bonden där i Dilla, han flyttade, byggde sig en jordkul i skogen.
Aha.
Så han bodde i. Han kunde inte bo framme på gården. Och han kallade sig i folkmun Puckeln i Dilla. Han var så förträlad. Och det var sånt bråk. Så att den här släkten kunde inte vara i skick och bruka Dilla. Och det var därför Kalles farfar fick ta stället. Och han, det var ju på 1850-talet.
Ja.
Och där föddes Johan Isak. Och de fick ta det på arrende.
Men tror du att och så då, Kalles farfar bedrev den eller skötte gården på ett lite annorlunda sätt?
Nej, jag tror inte det. Det här var ju på 1850-talet, så det var nog det gängse man hade här i skogarna.
Jag frågar Ola hur det kom sig att så många av de emigrerade svenskarna sedan återvände till Sverige igen.
30-talet, det fanns inget socialt skyddsnät i USA.
Nej.
Blev du sjuk eller skadade dig, då fanns det ju inte det allmänna som kunde hjälpa dig, va? Du hade ju släkt, folk där var utspritt. Du hade ju inga försäkringar eller någonting, va?
Nej.
Här hade man ju, fanns ju socialhjälp redan tidigt här. Sockenbud, eller man hade ju sockenmagasin. Du kunde ju få fattigvårdsunderstöd, va?
Mm, mm.
Sånt fanns ju inte i Amerika. Det var ju en bidragande orsak. Sen kanske de hade haft någon flickvän eller någon kille som blev kära i.
Ja.
Och hon, den ena ville inte till USA, då återvände de för det.
Ja.
Eller också var det att de hade gamla far och mor hemma då på gården. Och de måste ju ha någon som hjälper sig, va?
Ja, det är klart.
Det var ju ytterligare den tredje. Sen är det en fjärde grej att många amerikanska storstäder på 10, 20, 30-talet. Det var ju precis som idag i Sverige. Kriminaliteten hög. Det var ju italienska maffier och de var ju, sköt ju precis som de gör i Malmö och Växjö och sådana ställen.
Ja.
Likadant.
Ja.
Och det var ju även svenska invandrare som kunde bli indragna i det här, va, som tredje eller fjärde person, va?
Ja, det är klart.
Och det var en och annan som hade något hot eller de hade blivit vittne till mord eller dråp eller brott. Och för att inte bli drabbas av hämnd eller att de skulle vara vittne som skulle bli mördade, så flyttade de, va, hem till, ja, Sverige. Det finns sådana exempel också. Sen är det en annan grej. De hade ju inte tänkt att stanna, utan det var ju lätt och tjäna pengar i Amerika om du kunde arbeta och få kontant. Det gick ju bra inom jordbruket, det var ju bra betalt. Sverige, det var ju dagsverkstorpare, det var statare, ja, stora gårdar. Du fick ju lönen natura, men du fick ju kontantbetalning. Dollarn var väldigt, stod högt i kurs jämfört med svensk krona.
Ja.
Och de skaffade kapital och de återvände till hembygden, tog över föräldragården eller köpte gårdar i bygden.
Jag kommer tänka på det. Ja. Tror du att Kalle hade någon kontakt med sin mor efter att hon hade
jag
flyttat?
Jag tror det.
Att de hade brevledes liksom
jag
lite?
Jag vet att de hade det.
Ja.
För han visste precis när hon gick bort.
Ja.
Han var ju arvinge, så att han hade kontakt med henne. Ja.
Ja. Ja. Då fick han även någonting då ifrån?
Ja, det fick jag. Sen tänkte jag så här att nu ska vi gå upp på körgården innan vi går vidare.
Ja.
Så ska vi berätta om gravar här. Kan du lägga grejerna här som har väldigt koppling till Dillen och Kalle och Johan.
Ja. Ja, nu står vi då framför. Detta är Södra Solberga kyrka, ja, heter det, eller?
Ja. Ola öppnar grinden till kyrkogården och visar mig in bland de många gravstenarna.
Här ligger min mormors far och mor, August och Amanda. Och de bodde ju granne med Kalle och Johan och Amanda i Dillen. Och August var ju mycket kompis med Johan Isak.
Ja, det var.
Och det var ju han som var lite filur och höll med då. Kalle med Johan, han var arg, va? Ilsk.
Ja, då höll han med honom liksom. Ja. Han kom och
han skulle känna sig så utlämnad precis. Ja, har du. De ligger ju här då.
Ja.
Så det här har ju väldigt stark anknytning till skogsstil detta. Ja. Johan var ju född 54.
Ja, 1854, ja.
Och Kalle och August var för 59.
Ja.
Kalles mor glömde jag ju bort, hon var ju född 1862. Hon var mycket yngre än Johan och hon var född i Solkaryd, heter byn i Skeppestad socken utanför Sävsjö.
Okej. Okay.
Men det är inte heller så långt härifrån, va?
Nej, det är ju inte. Så det är en och annan svenska amerikan, vad man ska kalla det, som ligger här också då,
ja,
kanske.
Ja, det finns. Jag ska visa. Tyvärr är det så här att det är många människor som ligger här begravda som jag gärna vill återuppväcka och intervjua.
Ja. Många historier som...
Många historier som ligger här nere. Alla de här kände ju Kalle, va? De ligger här, va? Vi ska säga här. Här har du Kalles gode vän Einar som var lanthandlare och auktionist här i Solberg här nere.
Ja, det var han som du pratade om innan,
och
också.
Han har jag spelat in på band.
Jaha.
En väldigt bra intervju.
Han hjälpte Kalle lite med...
Ja, väldigt mycket.
Med mat och...
Ja.
Levererade han ut då till...
Ja, det gjorde han. Och Kalle var ju mycket nere hos Einar med, va?
Ja.
Och det var ju Einar som ordnade till att han kom till lasarettet.
Jaha, det var han som hittade Kalle, ja, när han var dålig då.
Ja. Och det var ju en människa, som en man som med mängder med berättelser.
Ja, han var född och uppvuxen här i...
Ja, i Brändry heter byn. Det är ju här i höjt i Rankvilla. Det är ju inte så långt från Kavreström.
Nej, det känner jag igen.
Här på trakten, där, det är det ju, va?
Ja. Hade han lanthandeln här då i Solberg?
Ja, det hade han.
Ja. Och den är inte i drift längre?
Nej, det är tyskar som bor där idag.
Ja.
Här har du vädersnuppen. Gunnar, han spelade dragspel och hade brännvin inne i fickan. Han ligger här.
Jaha.
Han blev ju inte så gammal.
Nej. Han var ofta uppe hos Kalle och spelade lite.
Ja, det var, han underhöll folk där.
Det var ju som ett riktigt liksom komplett utflyktsmål, ja, då med, ja, Kalle på dillen på trappan och sen och Gunnar spelade dragspelet, ja, där med symaskins.
Ja. Nej, han ligger här.
Tror du att Kalle fick några kronor från det där fodralet?
Jag vet sen, inte.
Nej. Han kan inte bry sig så mycket om pengar.
Nej, det verkar inte som det, va?
Nej.
Så det är ju många öden här man känner igen. Så här har ju nog Kalle varit många gånger.
På kökorn här, ja, precis.
Ska vi åka upp då? Jag ska ha med mig stövlarna. Vi ska åka tillbaka.
Nu står vi här utanför vägen vid sockerstugan här på ena sidan gula huset.
Hugo Andersson, han gick i fortsättningsskola här och i detta huset, och de hade rast, eleverna.
Ja.
Och då så var de här ute i trädgården och gick och här på vägen. Då så såg de Kalle, Idil och Johan stå och ledde kreatur här precis där vi står. Så de hade fångat in, som var på rymmen.
Ja.
Det var exakt här. Och det var första gången han såg Anderssons.
Jaha. Och de måste utmärka sig då med den här klädseln och hela den...
Man såg ju de här gubben med rocken och här västernkläderna och alltihop. Ja.
Vi lämnar kyrkogården och ber oss vidare. Ola med snabba kliv och jag hack i häl. Det går inte att ta miste på hans entusiasm och iver att få visa mig allt som har med Kalle att göra. Innan vi drar vidare hejdar sig Ola plötsligt. Det är en sak som han gärna vill visa mig. Han letar fram nyckeln till en liten förrådsbyggnad.
Vart, jag hittar nyckeln.
Jävla helst gick det. Oj, det var ju stort här inne ju. Ja.
Jag blir nyfiken på vad det han vill visa mig i det gamla skjulet. Vid den första anblick så verkar det inte vara mycket av intresse att se i det gamla förrådet. Förutom en stapel med flåad ved, ett par gummistövlar och några rostiga högafflar och skyfflar. Ola förflyttar sig snabbt längst in i ena hörnet på förrådet och tar tag i något som står lutat mot ena väggen. Det är inte utan lite stolthet som Ola tar tag i föremålet som är närmare 2 meter högt och 1 meter bred.
Detta är
dörrarna till Kalles luga. Oj, är det det? Mm. Och dem har du sparat där?
De har vi sparat för eftervärlden.
Det är originaldörrarna från Kalle på Dillens stuga. Jag märker till min förvåning att jag själv blir lite lätt exalterad över vad Ola tagit fram för att visa mig.
Ska jag ta ut den så du kan ta någon bild?
Ja visst, det var kul att se det här ju. Är det du som tog...
Det var inte jag och mitt initiativ, utan det var 2 andra.
Det är kul att den sparade ju.
Vill ni se bilder på hur de bevarade dörrarna till Kalles stuga ser ut? Så gå gärna in på vår Instagramkonto. Där hittar ni även andra foton från podden och programmet om Kalle på Dillen.
Hade de hästar och sånt med eller?
Nej, de hade aldrig häst. Nej. Men grannarna hade ju häst. Så den här Gunnar Eriksdals häst gick upp i Dillen och betade.
Ja, ja.
Och då sägs det då att han stack in huvudet genom fönstret i stugan. Kallade
ja, ja. Hade inget fönster ute i eller?
Nej, det här är inte på slutet i stora rummet där.
Nej.
Det är 2 dörrar som är cirka 180 cm höga och kanske 60 cm breda. Gångjärnen saknas och det hade säkert en gång i tiden funnits en ruta. Finns nu bara ett rutformat hål. Den är uppbyggd på en gammal ram med tvärliggandes oputsade och spretiga plankor som är fastspikade på ramen. När vi är på väg därifrån möter vi en kvinna i en bil som är på väg ut från sockenstugans parkering, precis när hon skulle lämna platsen. Det var för övrigt även denna kvinnan som hade sett till så att Kalles dörrar hade sparats till eftervärlden. Och även hon som bad Ola hålla ett föredrag om Kalle på Dillen för nu närmare 25 år sedan.
Hej, hej!
Du får prata med henne om Dillen här, vad hon tycker om nu, hur det ser ut idag.
Jag har ju träffat Ola här och jag är intresserad av Kalle på Dillen som jag hörde talas om när jag växte upp. Du känner till honom också?
Ja, det gör jag ju lite grann, men jag har ju aldrig träffat honom. Nej. Jag är född 65 och han dog 70. Han var ju en särling. Min pappa har till och med klippt honom hemma på trädgården där jag bor.
Oj då, jasså.
Ja, precis. Ja, han var ganska igenvuxen.
Ja.
Men det kanske i och för sig var mer på slutet.
Ja, det var nog mest.
Annars när han kom hit då som 20-åring var han ju stilig och han såg väldigt bra ut när han kom hit. Och jag har ju frågat lite äldre kvinnor här om de aldrig liksom tyckte att han var stilig och sådär. Om han aldrig var med dem ute på danser eller sådär.
Ja.
Men vad jag fattar så fick han väl inte åka hemifrån. Nej. Han hade nog en väldigt sträng far som ville att han skulle vara med honom hemma i Dillen. Hans pappa och han ville nog att de skulle leva för sig själva.
Ja. Ja.
Sen blomstrade han ju nästan upp då kanske när pappan dog.
Ja.
För han har ju velat att folk skulle komma och han har ju suttit och pratat liksom. Ibland så fick han ju nästan stänga in sig en liten stund här på söndagen för att han överhuvudtaget skulle hinna äta liksom.
Det var
för det
så.
Var ju, folk kom liksom efter vartannat, bara så.
Ja, jag talade med någon annan, det var någon besökare på kyrkogården innan och sa det var busslaster till och med som kom liksom på sommaren.
Ja, det är ju helt otroligt.
Ja,
helt otroligt.
Ja.
När man ser det nu.
Ja.
Ja, och som sagt, jag är ju så glad att vi fick ta hand om dörrarna. Jag var lite rädd för att ringa det där samtalet när vi skulle ha vår första Kalle i Dillen-afton här i sockenstugan. Och fråga om vi fick ta dem. I och med att de var så nära där trappan till ovanvåningen var, så det hörnet på huset stod ju kvar sist.
Ja, det var
och då
det.
Hade ju en dörr, den hängde ju fortfarande på gångjärnen. Och den andra hade ju rasat fram och låg i mossan liksom.
Ja.
Och hade ju börjat anfrätas av mögel och så.
Ja.
Men jag ringde ju till dåvarande skogsägare och jag hodde, det fick vi hämta dörrarna och min sambo han snickrade en ny dörrkarm till dem. Och jag skurade med såpa och fick väl i grevens tid stopp på det här mögelangreppet. Och de är ju bara behandlade med såpa då. Så sen när folk kom här den där kvällen och då hade vi dem precis innanför dörrarna.
Ja.
Och alla blev sådär, Nej men de dörrarna, de har vi sett många gånger. Och de är ju oftast med på alla foton, för de tog man ju oftast framför Kalle. Alltså framför, med Kalle framför hans stuga liksom. Och då var ju dörrarna alltid där.
Ja,
och de var ju så fina med de där små fönsterna i. Så det, jag är väldigt glad att vi har kvar dem här. Nu är det ju bara en gran ligger där tvärs över där, som har luggit i 2 vintrar nu.
Ja.
Över där huset stod. Har ni hunnit vara där än eller?
Ja, vi ska bort lite sen.
Mm.
Men idag om man säger, pratar man om det än idag liksom?
Ja, det, ja. Det är... jo, men det, och då börjar ju alla de här, jag minns när vi åkte dit och vädersnoppen satt och spelade dragspel och en hade ju någon symmaskinslåda så de eventuellt kunde lägga några pengar. Och de hade med sig kaffekajar och åkte dit och det var liksom ett litet söndagsutflyktsnöje. Ja. Det är ju helt otroligt.
Ja, det låter ju... Skulle det kunna hända idag, tror ni?
Ja, jag undrar det.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Nej, folk får inte bli såna särlingar kanske.
Nej.
Nej, det kanske känns
som... Man får inte leva så...
Man staplas mer in i någon slags ram. Man måste ha bank-ID och man måste ha det.
Ja,
måste precis.
Ja, men visst. Men som sagt, de äldre, de... Och även yngre pratar gärna om Dillen med.
Ja, de ortsbor alltså, som är uppväxt här, eller?
Ja.
Det gör de.
Och barnbarn då till de här som verkligen har träffat honom och så.
Ja.
De tycker ju också det är ett fascinerande öde.
Ja.
Och det är, som du säger, det är lite sorgligt.
Ola, jag pratade om det om när hans mor åkte tillbaka till USA. Tänk om Kalle hade liksom följt med den båten tillbaka där och...
Ja.
Då hade ni inte fått någon Kalle på Dillen här.
Nej, precis.
Men han hade ju fått ett helt annat liv kanske.
Ja, det hade han. Sen tror jag att han var ganska nöjd med sitt liv.
Tror det.
Jag menar, han får nog inte illa om han åt
Nej. Det
han åt liksom. Han var ju så van vid det.
Ja.
Och...
ja.
Nej, men de var ju i regel... Jag har ju andra exempel på svenskar som var väldigt elaka mot, va?
Mm.
Men de var inte så elaka. Det förekommer ett par gånger, va? Vet, va?
Mm.
Men de som bodde här kring Solberg, här, som var närmaste grannar till Kalle, de var hyggliga, ställde upp och hjälpte Kalle och de umgicks mycket, va?
Ja, nej men det tror jag att...
Jag tänkte på Einar och Magnus Dahl och det var Erik Sjöhl och det var ju Stockstry och... Så att de höll
ihop. Nej men det har jag heller aldrig hört att någon var elak vid honom.
Och Sven och din granne.
Ja. Han var ju häftig, det var ju lite mystiskt över när han svängde sig med sina engelska, amerikanska ordstäv.
Ja, det var
ju
till.
Han försvenskade en del saker. Det hör man ju på inspelningarna. Så det är klart att det var lite spännande för vanliga smålänningar att åka dit.
Ja, det är klart.
Ja.
Och höra historier där får hon också.
Ja, men precis.
Ja.
Det tror jag med faktiskt.
Ja.
Han var ett litet mysterie, eller vad man ska säga. Ett litet... Ja, lite tragiskt.
Ja.
Lite så.
Om de gärna kom till Kalle och pratade och så, men de var lite försiktiga med Johan, för han ville man gärna inte liksom komma
och
så med.
Men han var väl ilsk av sig eller så?
Det var ju bara August Rusige som drog jämt och Otto Molberg med han, det var för nog de enda.
Ja,
nej, och då tror jag som sagt inte att folk åkte så mycket heller när pappa levde.
En annan var det ju då, det var bara en närmaste grannar som gick upp.
Ja, precis, men det var ju inte alls som sen, när han var död.
Nej.
Utan det var väl då folk började åka dit mer.
Än idag så åker Ingmarie på utflykt till Skogstill med sina barnbarn. Men det är numera endast ett fåtal personer som hittar till resterna och det som idag finns kvar av den gamla stugan vid Flymossen ute i skogen.
Jag tycker det är så roligt att åka dit. Jag åker dit med barnbarnen nu då. Så jag var där för ett par veckor sedan och hade med mig 3 av dem då. Och de tycker det är så roligt. Men hur var det nu? Berätta det där igen nu. Vad var det han hade under sängen? Och varför åt han döda djur och sådär? Ja, men det gjorde han inte, sa jag. Liksom. Det är ju lite skröner allting. Ja, döda djur det åt han väl. Men, och så fick jag ju berätta allt det här. Liksom. De tycker det är så spännande. De tycker om att åka dit. Och vi sitter där på bänken och har fika med oss. Så.
Jag tänkte på det här med mathållningen som du berättade att lite skit rensar magen. Det har
precis,
väl det var det maxat uttryck då vad det gäller Kalles.
Ja, alltså han var ju van vid att äta kanske lite mat som inte handlaren kunde sälja till ordinarie pris då eller så, då kunde han äta lite, blås ut lite skämt eller så.
I dagens läge så känns det ganska orimligt att vi skulle äta gammal och härsken mat. Och i många fall ratar vi livsmedel som haft sitt bäst före datum, utan att kanske reflektera över om produkten är dålig eller ej. Det är något som många av oss säkert hade kunnat bli bättre på. Vad det gäller Kalle så gick han kanske lite väl över den gränsen, och som de allra flesta skulle kunna tänka sig är människoföda. Jag hittade en intressant annons från en gammal tidning från den 12 september 1892. Visserligen ett par decennier innan Kalle med familj kom till Sverige, men som ändå säger en del om att det kanske inte var så konstigt egentligen att äta lite häsket eller sur mat på den tiden. I annonsen står det att läsa: staten säljer skämda födoämnen. I ett av de senaste numren av vår officiella tidning förekom en auktionskungörelse undertecknad av förvaltningsdirektionen i Karlskrona, i vilken utbjudas följande läckerheter som skola säljas genom auktion vid flottans station i Karlskrona den 12 september 1892. 952 kilo bröd, grusat och möglat. 56 kilo saltat fläsk, häsket. 23,9 kilo torkad frukt, något möglig. 67 liter havregryn, något unkna. Och sist 105 kilo smör, häsket.
På tal om mathållningen så var det någon som hade väl skrivit någonstans, eller om jag hört det, att han, de hade väl sagt där då angående med köttet och grejer, och det var ju maskar och grejer, så han sagt att jag saltar på lite bara så kryper de in igen i köttet, så är det bara att äta liksom.
Ja, jo, men jag har också hört sånt.
Ja.
Inge-Marie Albinsson heter jag är frissa här. Ah, och på frisersalong, du vet, då pratar man mycket om Kalle Dillen och sådär.
Ja, det förstår jag.
Ola vill visa mig lägenheten på övervåningen i sockenstugan där han bodde för länge sedan. Ing-Marie öppnar upp så vi kan gå in och titta. Här satt han uppe sena kvällar och långt in på nätterna och forskade kring svensk-amerikanerna och Kalle på Dillen.
Så den här trappen gick jag aldrig, va?
Nej. Hur kom du upp då?
Det var inne i huset.
Ja, det var inne, om jag förstår.
Här är mitt gamla kök.
Här, ja.
Där satt jag åt och råttorna sprang. Så det här satt jag och eldade här, och jag satt och käkade bakade bröd här. Och här inne bodde jag, sov jag. Och här ser du, det är från min skrivbordsstol.
Ja, det är nött avnött i golvet.
Och så satt jag och skrev här och tittade jag ut. Och sen hade jag ju katt och på slutet. Och sen hade jag mina kläder, och hade jag ju här inne.
Ja.
Garderoben. Och råttorna var åt sönder de här jag hade på hyllorna.
Vad åt de upp, sa du?
De åt upp kläder för mig, mössen.
Jasså. Men det var ju riktigt, det var ju nästan lite passande i när du satt och läste och kallade på Dillen och råttorna, hur råttorna sprang. Du kunde ju tagit och klubbat den här råttorna och satt potatis.
Det kunde jag ju haft.
Kunde du satt potatis med en potat per råtta, va?
Ja, så att... Jag satt, jag hade ju telefon, så tänk hur många samtal jag satt och ringde och pratade. Jag ringde ju hela Sverige ibland, va? Och jag skulle ta på uppgifter, och jag hade ju inte mobil på den tiden, va?
Nej.
Från ena fönstret i arbetsrummet kunde han blicka ner på vägen utanför. Det var där som Kalle och hans far kom gående med sina oxar. Och det var kanske även genom detta fönster som skolpojken Hugo hade sett familjen Andersson flytta in till Skogstill 1921.
Och kallt och jävligt var det. Värmen gick upp i tak och det är så dåligt isolerat här, va?
Ja, det är klart.
Och råttorna och mössen sprang i väggarna och på vinden.
Det rasslade i taket.
Bara rasslade ju.
Ja.
Så jag flyttade in här den 18 november 1985, och så flyttade jag ju för gott härifrån. Det var nog i samband med älgjakten 2009.
Ja.
För jag ville inte bo kvar här. Men jag blev ju en institution, jag bodde här. Jag blev ju lite kändis här. Jag blev ju när jag satt här uppe och författade och skrev om Carl och Dilla och det var ju annat med. Jag satt och grubblade på.
Ja.
Och många visste ju vem jag var, va?
Jag åkte upp hit för att få veta mer om lokalkändisen Kalle på Dillen och hans liv. Men ju mer tid som jag spenderar tillsammans med Ola, desto mer börjar jag inse att jag haft turen att träffa vad många andra skulle kalla för ett livslevande original. Nämligen Ola själv. En person som på eget initiativ och utan ekonomisk vinning tagit på sig rollen som traktens lokala historieberättare. Och som lagt ner ett gediget arbete för att dokumentera och föra vidare ett stycke av den lokala historien och därmed bevara den för eftervärlden. Ett värdefullt arbete som vi verkligen hoppas han får uppskattning för. Kanske kommer folk i trakten att prata om Ola, den stora Kalle på Dillen-kännaren, och skriva artiklar om honom om sådär 30-40 år.
Men det, man kan säga så här, det var ju det började alltihop.
Det var det.
Det här i skrivbord i detta rum. Allt som vi skriver, det var ju här. Det var här det började. 1997.
Ja.
Det var ju här. Här har jag många minnen ifrån.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det var mitt första egna hem som jag hade. Jag var inte så gammal när jag flyttade hit. Jag var ju bara en spoling när jag kom hit.
Förr i tiden använde man tomtar och troll för att skrämma barnen till lydnad och för att de skulle hålla sams med sina syskon. Här i trakten fanns enligt Ola en lokal variant på det gamla talesättet.
Slutan inte brukar barn och skicka ut ett koll i dillen.
Tror du det bet på dem?
Jag vet inte, det kanske det gjorde.
Vi lämnar bygdegården, som vi även kallar för sockenstugan, för att ta oss till Skogsdill, själva centrum för historien om Kalle.
Nu åker vi bort till Körgården, sen åker vi hem till mig och farsan dricker kaffe.
Ja, vad trevligt.
Och sen så ska du få se vad jag har i mina samlingar. Både om Dilla och svenska amerikaner original.
Oj då, ja det.
Det är en del att titta på. Det var ju ett jävla skriveri om att det kom ju tidningar i lokalpressen. Det sprids ju runt om hela Småland nästan. Det där.
Ja, men i föredraget då?
Ja, det är ja.
Kalle fick ju ett nytt uppsving där.
Ja, det fick jag väldigt.
Ska vi se, nu kommer inte jag hitta någonstans. Så ja,
då ska guida mig. Då ska jag guida dig.
Jajamän.
Då ska vi köra mot Korsberga.
Ja. Är det här åt eller ja?
Mm. Ska vi ner här så ska vi ha våra stövlar.
Får du ta? Ner här? Så, eller, ja. Ja, vi kör ner här.
Så ska vi ställa bilen. Kör in här och så ställer bilen här. Så ska vi gå bort sen.
Vi ska rätt in i Skogsdille.
Ska alltså. Vi?
Här och där var det är snö fortfarande kvar alltså.
Det ligger högt.
Jag ska se upp på en liten stig här då. Som,
ja, det är en skogsväg.
En skogsväg är det ju.
Den byggde ju Axelssons trä för avverkningar.
För det var de som köpte skogen om man säger.
Ja, va? Den här vägen fanns inte på Kalles sida. Då gick de en annan väg dit. Och det var väldigt mycket stigar i skogen.
Ja. De gick mycket i sina marker, för ja, de var ju tvungna att samla ihop sina djur.
Ja.
Ja.
Det gjorde de. Det fanns ju stigar till Kyrkotorp i Solberg, Eriksdal, Stocksyd, Fornebo och så vidare. Fram hit gick det stigar.
Ja.
Jag följer efter Ola som visar vägen genom den snåriga, stiglösa terrängen som Kalle och Johan vandrat genom för många år sedan. och där även folk på senare tid i Kalles liv trampat på för att ta sig till hans stuga. Frågan är om vi kommer att hitta dit idag.
Så att det är många om man har gått fel här, vet, och gått rätt fram.
Hur stort var skogstid?
Det var på 60 hektar, totalt 70 kanske.
Ja, det låter ju rätt mycket, va?
En skogsgård.
Ja.
Så lite var det inte.
Nej.
Det låg ju varken, men vi kan ju se sen.
Här har de tampat då.
Ja.
Jaha, när var det senast någon gick här, tror du? Det var ett tag sedan, va?
Det var ett tag sedan. Det var många stigar som gick till din. Och de var flitigt trampade.
Ja, det är klart. På grund av turisterna som tittade dit,
och
eller?
Och Kalle själv och alla som gick dit.
Ja, det är klart. Men med så stort mark som man hade då. Fasen, det kan verkligen inte vara det att hitta alla djuren när de stack åt alla håll.
Nej, vi ser på grannbyarna.
Men för Kalles del så var det kanske lite kul, för då fick han ju
träffa
folk och komma ifrån.
Ja, det fick de ju.
Ja.
Du har lyssnat på den andra delen av tre av podden om Kalle på Dillen. Med mig, Mattias Olsson. Tack för att ni lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och dela och sprid den gärna vidare om du tycker om den. Podden om Kalle på Dillen är en Gärdsmygen produktion från 2022. I den tredje och sista delen får ni bland annat höra det här.
Nej, men det visst, han var en lortgubbe, men jag tycker, eftersom jag är stämplad själv som ett original, så förstår jag mig på Kalle, va, och hans liv, va. I skolan blev jag så mobbad och de gapade och skrikade tummen mitt i handen, en del elever, och var jävliga vid mig, va. Vi gick i hjälpklass och jag fick ju inte komma till mig rätt.